Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Ja.
Hur är dagsformen?
Nej, men det är bra. Jag satte lite te i halsen precis innan vi satte igång här. Men jag tror att jag har liksom fått bort det värsta.
Ja, bra.
Det känns ju viktigt idag, för vi har ju finfrämmande.
Ja, men det kan man verkligen säga. Mm. Det är en person som jag har beundrat länge. Jag är ett stort fan av både hans personlighet och tydlighet i tv.
Ja.
Och också av hans böcker och tv-serier som jag har tittat på och följt.
Mm.
Så att för oss är det en superstor ära att få träffa honom här idag.
Ja, jag tycker inte vi håller på här och pratar om väder och vind, utan vi går till jobbet.
En grej som jag faktiskt funderar på däremot, det är just när man nu ska uttala namnet. Välkommen in, för jag är oklar på. Det fanns ett gammalt klädmärke som hade samma namn. Men vi får se, jag provar. Mm. Varmt välkommen, Jens Lapidus!
Tack så mycket.
Nej, men vart det är rätt?
Ja,
Lapidus skulle jag säga.
Nej, du fick det rätt. Och, men jag blir nästan osäker själv ibland, för jag har hört så många olika varianter.
Ja, ja. Under
Lapidus tror jag klädmärket kallades.
Ja, det jag har hört allt möjligt. Och jag hade en gång en domare som... Jag heter Jens Lapidus, men och det sa alla då. Jag var notarie ung, satt bredvid honom där framme vid skranket. Och advokaterna och åklagarna och alla sa, ja, men notarie Lapidus. Men då böjde sig domaren fram och så spände han ögonen i dem och så sa, han heter Lapidus. Vilket var helt fel. Men då var man inte så kaxig.
Nej, då
sa inte du emot.
Nej.
Men det är intressant med din karriär. Vi kan gå rakt på den då. För att du sa, för jag vet att du har suttit ting då. Du gick utbildade dig då till jurist.
Yes.
Och både i Stockholm och England, var det så?
Nej, i Stockholm, men man har ju vissa så här utbyten, så jag gjorde en termin i London på ett universitet där.
Ja, just
så det. Egentligen i Stockholm.
Ja, och sen var det ting.
Precis.
Och sen var det affärsbyrå. Du var på kanske Sveriges, vad ska jag säga, mest etablerade, eller i alla fall en av de mest etablerade affärsbyråerna då, Mannheim i Swartling.
Just det.
Och där borde man ju trivas ganska bra, tänker jag.
Det är ju tänker man att då har man kommit upp till smöret.
Då har man kommit in i smeten och man får jobba där.
Eller?
Absolut, så är det nog. Och jag menar, jag trivdes där. Jag försöker vara så tydlig som möjligt med det jämt, att det var en fantastisk arbetsplats för en jurist. Otroligt stimulerande för hjärnan, briljanta medarbetare, jobba med stora ärenden, stora klienter, och vissa går igång på att jobba med stora pengar också, vilket det ofta är. De klienter som vänder sig till Mannheim i Swartling, ofta noterade bolag eller väldigt, väldigt stora bolag.
Vart du för, liksom? Jag tänker så här, man ändå, du sökte ju vidare. Blir du för mycket så?
Men jag tror så här, det som hände var väl att egentligen min ursprungliga anledning till att bli jurist någonstans kom i fatt mig. För det som var lite intressant när jag började juristlinjen var att jag visste ganska lite om vad jurister gör.
Mm.
Och det jag visste var, det som jag tror flesta vet där ute, nämligen att man är i rätt. Man försvarar folk eller hjälper folk i domstolen, man biträder folk. Det är ungefär den bilden jag hade, och det var det jag ville göra. Hjälpa människor helt enkelt, biträda. Och jag tror ganska få människor förstår vad en affärsjurist gör när man sitter och snickrar specifika klausuler, specifika avtal. Det är ganska abstrakta grejer. Så jag började juristlinjen med den viljan, och väldigt många av mina kursare ville det också. Men under de här 4,5 åren som man går på juristlinjen i Sverige, så hände det något med mig och med väldigt många av mina kursare. Att de kom in och ville vara humanjurister och jobba med människor. Men när vi var klara med de här 4,5 åren, då ville alla jobba på de stora byråerna. Vissa ville gå domstolsbanan, men alla andra ville jobba på de stora byråerna med de stora pengarna, med de stora klienterna.
Det blir någon masspsykos där i att det här är det coola. Liksom.
Ja, någonting. Det här är det coola, det är här man kan tjäna på hög lön.
Mm.
Jag vet faktiskt inte varför det blir så, men det blev så.
Men du har ju skrivit massor ifrån såna här miljöer, och du måste ju ha läst 10 gånger mer och sett varenda tv-serie och grejer. Så här. Vad är den största skillnaden mot vad man gör på dagarna på riktigt, om jag skulle praoa där, och hur det ser ut i böcker och tv och film och grejer? Liksom.
Om du menar på en affärsjuridisk byrå, den stora skillnaden är att du är aldrig i rätten.
Mm.
När du jobbar på en humanjuridisk byrå, vare sig du jobbar med familjemål eller migrationsmål eller brottmål, du jobbar med människor, du är i rätten du träffar människor hela dagarna, du har möten med dem, du besöker dem på häktet eller var de nu sitter, och du är i rätten och företräder dem som försvarare eller som ombud i någon speciell fråga eller som målsägandebiträde om de har varit brottsoffer. Jobbar du med affärsjuridik så är du väldigt, väldigt, väldigt sällan, kanske aldrig i hela din karriär, i rätten. Mm. Och du har inte vanliga människor som dina klienter.
Men då tänker jag så här, steget från affärsjuridiken då till att du började på försvarsadvokaterna. Vad fan det här med brott och straff? Nu är ju du kanske, som vi har sett i TV4 nu, en av de kändaste vi har i Sverige när det kommer till brottmål och den biten, inte minst med tanke på gängkrigen och allting, så har ju du stått väldigt mycket i tv. Och då tänker jag så här, var du inne på där redan under affärsjuridiken, eller hur kommer man, ja, hur kan man plötsligt bli en försvarsadvokat då? Därför?
Nej, men det var att jag hade suttit ting, tror jag, hjälpte väldigt mycket. Hade jag inte gjort det så hade jag hade ändå varit och jobbat i domstolen före jag jobbade med affärsjuridik som notarie. Visserligen är man väldigt junior då, men man får ändå väldigt mycket brottmål i sig. Så att jag hade ju god uppfattning om vad en advokat gör i rätten eftersom jag hade jobbat på domstolen. Mm. Hade jag inte gjort det så hade det nog varit en liten uppförsbacke och en ganska lång lärosträcka att gå från affärsjuridiken till att stå i rätten. Därför att det som händer i rätten, det är ju liksom som att köra upp varje dag. Mm. Det är liksom en live-situation där någon bedömer dig, domaren eller domarna om man är i hovrätten. Och du kan liksom inte, du kan inte styra över allt som händer. Du får ta grej på volley. Så det skiljer sig ganska mycket från mycket annan juridik där du sitter på kammaren, skriver ditt avtal, bollar det här avtalet 100 gånger med dina kollegor tills det är helt perfekt, eller med din klient. Sen trycker du på sändknappen och skickar över det till motparten för att få reaktioner. I rätten kan du liksom inte göra så. Mm.
Men det låter ju som det är två helt... Alltså, det ena känns som att jag skulle rekrytera en revisor och det andra att jag skulle rekrytera en rockstjärna. Alltså någon som går igång på live-situationen, att det är laddat läge och som kanske lite ågrin innan man går upp, men sen när man väl står där, då är man sin bästa variant jämfört med någon detaljorienterad som liksom ser så här, den där kakelfogen är lite mindre än den andra. Liksom.
Ja, jag tror, det var en bra liknelse. Jag har inte hört den just så och kanske var den lite väl snäll mot brottmålsadvokaterna, men jag tycker att det ligger mycket i det. Och det ligger mycket faktiskt i den här rockstjärnegrejen, för många är narcissister, lite exhibitionister som du säger, går igång på live-situationen att sitta där och liksom, och det gör ju jag också i någon.
Det gör vi också, vi
sitter i samma liksom, ja, studion. Ja. Ja, men liksom, så att grejen är, den egenskapen måste man ha. Och när vi på min brottmålsbyrå då, sen flera år senare när jag hade drev en byrå tillsammans med några andra, då när vi sökte folk så frågade ju många liksom, studenter, så här, men vad är det, betygen, är det social kompetens? Och det fanns en sak som jag brukade säga som var liksom, den där lilla grejen extra som vi sökte efter, det var mod.
Mm.
Mm. För du måste våga stå där också. Du måste våga stå på din klients sida fast din klient kanske är åtalad för förfärliga saker. Fast din klient, de har skrivit om honom i kvällspressen i veckor innan hur förfärlig han är och vad förfärligt han har gjort. Och när du kommer in i rättssalen så är det fullt på åhörarbänk och du ser bara hatet skina i ögonen på alla de här människorna och du tittar liksom mot åklagare och polis. Och du vet att de representerar tunga myndigheter med stora resurser. Du är bara du.
Mm.
Du är själv. Och det blåser, och det kan blåsa jävligt hårt. Och du ska stå pall för din klient.
Men hur var det då att komma in i, för jag tänker också då, för mig är det en sån här drömkarriär egentligen som du gjorde då, att gå från Mannen med Swartling till försvarsadvokaterna som är väl, man får ändå säga Sveriges, bland också då tyngsta försvarsadvokatfirma, så, bland annat Johan Eriksson och några till, som verkligen blivit utsedd av alla andra advokater till den bästa, så att säga. Hur var pressen? Eller?
Hade du mod eller var det fake it till make it?
Ibland fake it till make it, tror jag. Ibland var man nervös och ibland fick man bara stå på sig och bita sig fast. Och ibland så fanns nog en sån egenskap i mig som gjorde att jag sökte mig dit. Nej, men jag, till början gick jag ner i lön väldigt mycket. Mm. Vilket man gör om man byter från affärsjuridik till brottmål. Många tror att det är flott, liksom brottmål är inte flott. Kommer ni ihåg, har ni sett The Night Of? Ja. Det var bara en säsong, men där finns
fantastiskt, och varför har man inte gjort fler säsonger?
Nej, men det var lite svårt, det var liksom en avslutad säsong liksom. Men okej, fine, det var en jättebra, speciellt första avsnittet, det är bland de bästa piloter jag någonsin
sett. Gud vad härligt att säga, för jag är en av få som har fått respons, för jag tycker att det är en av de bästa serierna.
Ja. Ja, ja, och där spelar John Turturro en advokat. Exakt. Han är rätt sunkig, han har psoriasis på fötterna och han är lite lufsig och så här, men han är inte dålig liksom. Jag säger inte att det riktigt är så, men det är lite mer åt det hållet än vad det är flotta liksom feta kontor, det är inte så i försvararvärlden. Det är små enheter, man jobbar max, inga byråer i större än 20 pers, av jävsskäl. Man kan inte vara för stor, det blir alltid jäv.
Den som inte fattar vad du sa nu.
Jo, men alltså, Stockholm är inte så stort. Och har du en för stor byrå i brottmål, då kommer du helt plötsligt få frågan att företräda en klient som har spöat på någon, och någon annan på din byrå företräder den där som blev påspöad förra året i ett annat mål. Då är det jäv. Man kan inte inom samma byrå vara på olika sidor i ett och samma mål. Det var ett exempel. Och det gör att inga brottmålsbyråer i Stockholm, i Sverige, kan vara för stora. För då hamnar du i de här jävsituationerna hela tiden. Då kan du inte ta uppdrag.
Just det. Och det där finns väl lite av i affärsjuridiken också, att man har hört att en del kriminella anlitar ett antal byråer för små saker, därför att då har man varit en klient.
Så kan man göra om man är inte bara kriminella. Det var vanligt i stora tvistemål. Du har ett stort börsnoterat bolag. De fattar att de kommer hamna i tvist med ett annat stort bolag. Då vill de inte att Winge, Mannheimer och XYZ, tuffa bra byråer, ska kunna företräda. Så de tar ett litet möte för att jäva ut dem. Liksom.
Ja,
så det där är en slug metod som riktigt sofistikerade klienter kan använda. Men det ser man inte så mycket i brottmålsvärlden. Men däremot så... Vad var jag inne på? Jo, men liksom...
Att det inte är så glassigt.
Nej, det är inte en så glassig tillvaro liksom. Mm. På det
men ändå då, tänker jag, det måste ju ändå vara tillräckligt glassigt. Du måste ju ha, liksom, känna att du har... Så här, vilken jädra bra karriär jag har. Att man har varit på både man hemma och på den stora försvarsgrejen.
Man kanske inte driver någon glassigheten. Man kanske bara tycker det är coolt.
Nej, men inte glassigt. Ja, men, så här, ja, men framgång då. Enligt någon mått av svensk framgång så här, kan man inte säga något annat.
Mm.
Och sen våga sig på att plötsligt sadla om och bli författare.
Så riktigt så modig, det är fint att du beskriver det så, men riktigt så modig var jag inte. Därför att jag började ju skriva och fortsatte jobba i 10 år.
Mm-hmm.
Så att hade jag varit riktigt modig, ja, då hade jag kanske skrivit min bok och sen kastat mig handlöst ut mot författeriet och slutat som advokat. Men jag fortsatte ju i 10, kanske till och med 11 år till. Och det gjorde jag nog... Dels för att jag inte är så modig, så det kändes skönt att ha det här jobbet, advokatjobbet, att hålla mig i. Men också för att jag tyckte det var så förbaskat kul. Och kände att jag behövde liksom psykologiskt ett riktigt jobb. För författandet är väldigt fritt. Mm. Det är, ska vara helt ärligt, ganska flummigt. Man är sin egen chef och det är bara så här, okej, jag gör något. Jag vet inte när det ska vara klart, jag vet inte vad det ska bli. Alla ramar är upp till dig att sätta. Jag är inte en sån människa som trivs så bra med så fria tyglar egentligen. Så för mig var... Det är väldigt skönt också att fortsätta ha ett riktigt jobb. Och så kändes det som att det var på riktigt. Jag var ute och satt och hade tider att förhålla mig till. Hade klienter som betydde något på riktigt. Hade kollegor på byrån. Så att, nej, jag fortsatte ju. Så jag hoppade inte från det ena till det andra. Utan det tog mig 10 år att ta steget.
Hur var det då att ta steget ut? För då hade du framgångar. Vad var den första? Snabba Cash var en av de första som, när jag fick liksom...
Det var då vi fick upp ögonen för
det. Nej, men det var min första bok. Absolut. Ja. Och det var ju en mega debut. Det är ju... lite svårt att förstå så här många år efter. Det är en av Sveriges mest sålda böcker genom tiderna, och det var liksom min första bok. Jag kom från ingenstans, det var ingen marknadsföring, det var ingen PR, det var ingen som visste vem jag var. Utan det var, och det hände ju då och då, men det är inte vanligt att en låt eller en bok eller någonting eller en film slår igenom på mun mot mun metoden. Folk snackade, folk hade, det var inte stora reklamkampanjer liksom så här.
Jag tror också att det fanns en trovärdighet i dig som författare, med att du plötsligt, när man tittar man lite mer än bara hörde snacket, så konstaterar man att det här är en kille som på riktigt vet hur det funkar i den här världen.
Det tror jag att du har rätt i, och det gjorde jag ju också. Så att det var inte bara hittepå, och ganska mycket i böckerna fortfarande var hämtat från verkliga episoder, även om det är liksom blandat med fantasi och sådär.
Men det måste ju också vara... Att skriva en första roman som direkt blir en serie, det måste ju också vara, det är inte bara tur om vi säger så. Alltså,
nej.
Det måste ju vara helt fantastiskt. Förstod du själv hur stort det var?
Nej. Jag fattade inte. Alltså, det första som hände när jag jobbade där i tingsrätten och började skriva på den här boken, första boken, det var ju att jag inte ens visste att jag skrev på en bok. Utan jag satt och skrev små episoder som jag upplevde i domstolen, saker jag såg. En liten berättelse där, en liten novell där. Det var inte ens tanken att bli en sammanhängande grej. Sen när jag kanske hade 50 sidor spritt då, så tänkte jag, fan, jag kanske ska sätta ihop det med någon slags röd tråd. Och då började jag, och det var ju bara min fru, min dåvarande tjej då, som visste att jag liksom höll på med det här. Jag vill inte säga det till någon. Det kändes otroligt pretentiöst. Ska de ut och ta en bärs ikväll, Jens? Här, jag sitter och skriver min roman. Liksom. Mm. No way att jag sa det till någon. Mm. Så det var mitt hemliga lilla projekt. Sen när jag till slut hade hållit på med det där och hade liksom någon form av berättelse, då så var det så här, på den tiden så lät jag några polare läsa om min farsa och sådär. Och de var så här, det här är bra, Jens. Det här skulle du kanske pröva att skicka in. Det var först då någonting vaknade mig så här, oj, det här kanske kan bli en bok eller bli publicerat.
Men gjorde du så? Var det så att du bara så här, du skickade in den på den där... Skicka in @bonnier.se och bara nej, tummarna, så kan jag inte tänka mig att du gjorde det. Det måste gått någon annan väg.
Nej, men man kan tro att jag hade någon smart metod. Men för det första var det så här på den tiden att då ville förlagen att man skulle printa sina manus. Mm. Så de ville att man skulle komma med 500 sidor liksom papper.
Ja.
Och jag hade liksom ingen printer hemma som klarade det där, om jag ens hade en skrivare. Utan det fanns på byrån då. Men jag kände så här, jag kan inte stå och printa tusentals sidor här på byråns printer. Jag är en ärlig människa, va? Så jag kände så här, jag vet inte fan jag ska göra. Så att min urvalsmetod för vilka förlag jag kommer skicka den här boken till, det var de som accepterade mail. Det låter helt sjukt idag. Ja. Men det var så här lite radikalt. Och de som accepterade att man skickade på mail, de valde jag att dra iväg den till. Mm. Det var så puckat så här i efterhand, men det var så det var.
Mm. Och vilka var det som nappade då?
Jag skickade till 4-5 förlag då. Och så fick jag komma på möte på 2 förlag. Jag blev refuserad av resten. Och möte insåg jag efter ett tag att det var kanske egentligen bara någon slags fin refusering. Fast en schysst refusering där de ändå berättar vad de tycker styrkorna med boken är. Och vad de tycker svagheterna är. Och då kan man ändå gå hem och slipa på de här då.
Mm.
Och en sån här grej, det var då Wahlström och Wistrand som... Då sa hon att så här, men jag gillar verkligen det här. Det är skitbra story och allting. Men det är lite för hårt språk. Språket blir lite som en ridå för den här berättelsen. Och jag var så här, oj, jag hade ju jobbat jättemycket med det här hårda, rappa språket. Som skulle liksom reflektera, tänkte jag. Men jag gick hem, satt en hel sommar i en liten friggebod vi har på landet. Och skrev om varenda mening. Fyllde på med verb och tog bort kolon och slang. Och gjorde det till så här korrekt svenska, ni vet. Och så kom jag tillbaka efter sommaren och då sa hon så här med Jens. Vi hade 2 lektörer som läste över sommaren. Vi gillade det som det var. man ska tro på sig själv. Lätt att säga.
Men hur lång tid tog det därefter innan det var någon som väckte idén med serien? Eller var du själv drivande i det? Eller var det någon begåvad?
Nej,
eller var det förlaget som insåg?
Nej, det var egentligen det som hände då var att först kom boken och sen började det här växa fram när den här hypen, det blev en hype och det var faktiskt när boken kom i pocket.
Mm.
Den fick ett mycket snyggare omslag i pocket och den blev superhypad. Det blev en sån här, ni vet, som jag sa innan, det finns böcker som blir succéer. Sen finns det böcker som kommer kanske en gång per decennium eller en gång var 5 år som blir fenomen. Det är liksom sådana som alla läser eller i vart fall alla känner till och liksom har en åsikt om på något sätt. Inte utan min dotter, kanske Stig Larsson naturligtvis. Mm. Den typen av böcker. Fenomenböcker. Mm. Och det här blev ju det då efterhand. Och då började filmbolagen höra av sig. Först filmbolagen, för först gjorde vi ju 3 långfilmer. Exakt. Innan vi gjorde tv-serien. Och jag hade liksom ingen som rappade mig, så jag satt ju och förhandlade med dem där själv. Jag tänkte, jag är jurist, jag klarar det själv liksom. Så
det att, tänker man ju rimligt ändå, att du ska klara.
Ja, nu var jag vet inte hur smart det var, men jag gjorde det i alla fall.
Ja.
Så var det.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Under när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla... Det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi. Men och då var det ju filmen. Jag har hört, jag jobbar själv i mediebranschen och både med skådespelare och annat. Där hörde jag att man använde dina filmer som exempel när jag har förhandlat för skådespelare. Så att då har man sagt så här, ja, vi vill inte vara med om att det blir en snabba cash. Det vill säga att man inte hade köpt en option på skådespelarna till film 2.
Mm.
Så man fattar inte succén och sen plötsligt satt skådespelarna i ett osunt övertag. Finns någon sanning i det?
Det var inte jag då som satt och förhandlade med skådisarna, det gjorde ju det här produktionsbolaget.
Då hade det aldrig hänt.
Då hade de fått en riktig hård advokat på sin sida.
Uh-huh.
Nej, men det finns nog ett korn av sanning i det, även om jag inte helt insatt hur de avtalsvillkoren såg ut. Mm. Så var det ju onekligen så att i den här första filmen, och även lite grann i tv-serien, så var det skådisar som, vissa var streetcastade och hade inte ens en skådespelarbakgrund, men vissa hade det, men hade inte slagit igenom. Mm. Det är väl lika bra att säga, det låter kanske kaxigt, va? Men liksom, de var ingenting före de här filmerna eller den här tv-serien. Liksom. Mm. Och sen blir de det. Och ja, som du är inne på, Hollywood börjar ringa. Mm. Och då kanske inte de är jättepepp på att stanna kvar jättemånga år i Sverige och spela in mer grejer. Så att det var en utmaning. Fråga mig inte hur avtalen såg ut, för det vet jag inte.
Nej, och jag menar bara så här att det är också återigen ett tecken på succén.
Mm. Ja.
Att det är någonting som kan bli så, och att inte en skådespelare och de, liksom, man hade inte en aning att det skulle bära iväg. Men jag tänker också bara för att liksom landa lite. Du har gjort så oerhört mycket i din karriär. Men det man
det är inte här i ditt liv det här.
Utan nej, det är inte här i ditt liv. Vi ska också komma in på lite mer som vi tänker också kriminalitet och ekonomi och den här grejen. Men det är ändå väldigt intressant. För det jag tänker nu då, så det sista jag vet är ju att nu har jag inte barn längre som är så små. Eller jag har barn, men de är runt 20 år. Så har ju du tillsammans med din fru nu skriver en massa barnböcker, alltså en serie i Dillstaligan.
Det känns ju också återigen som en otippad hopp, liksom. Här har vi hårt språk och liksom snabba cash och grejer, så tänker man, vad blir hans nästan, barnböcker? Nej, det låter inte rimligt.
Nej, men jag håller med, men jag tror att det är väl kanske lite, jag blir liksom lite uttråkad, jag vill testa nya grejer, jag har mycket energi, och det har varit, jag tycker det är lite få folk som bara, men det är min superkraft liksom, så här, för alla vet att ha för mycket energi eller impuls och koncentrationsproblem kan också vara jävligt besvärligt. Mm. Men det kan också vara ge skjuts i livet och kanalisera till något bra. För mig har det varit ganska mycket så. Så jag satt för 2-3 år sedan på en så här litteraturkryssning. Vet man litteraturkryssning? Det är ganska fascinerande.
Ja, jag förstår ju både litteratur och kryssning, så jag kan ju hitta på vad det är.
Men det är att man hyr, eller man tar intar, som vi säger i Sverige, finlandsfärjor.
Ja.
Och så kliver det på kanske 800 litteraturälskande personer i Stockholm. Och vi är ett gäng författare på båten.
Mm.
Så pratar vi, håller seminarier och föreläsningar. Så åker vi fram och tillbaka ett dygn. Sen kliver de av, så kommer det på 800 nya.
Ja.
Vi författare är kvar. Så håller man på åker så där över Östersjön fram och tillbaka som en jojo.
Ja.
Och jag kommer ihåg, det här var 3 år sedan då, jag sitter i den här liksom hytten och det är samma gråa hav utanför, det är samma frukostbuffé. Och jag säger också ungefär samma saker dygn efter dygn. Det är som den här Solveig Balles nya bok där det är 18 november, dag efter dag, ja, efter dag efter dag. Liksom, ja, så här. Och till slut känner jag bara så här, jag måste göra något nytt. Och då öppnar jag datorn och på det här sättet som lite mytologiska sättet när det bara forsar ur den, ni vet, skriver en halv barnbok. Och det var helt nytt för mig. Och sen började Hedda och jag skriva ihop. Och sådär. Och nu har vi skrivit snart 7. Vi har skrivit, 6 har kommit ut och vi har skrivit en 7:e är på gång. Mm.
Fantastiskt. Och det måste ju vara rent affärsmässigt är det väl fantastiskt också. Med just att man har en serie. Folk, man vill ha alla, man vill ha läst alla. Och det finns, tyckte jag, när mina barn var mindre, alldeles för lite. Det var liksom de här, vad heter de här klassiska, du har ju själv Primus, men vad heter de här klassiska detektivböckerna där?
Det är mycket Lasse-Maja.
Det fanns inte så mycket. Sen fanns det någon sån här sportserie som Slagskott eller vad de hette. Men
det kommer mycket bra litteratur, men det är svårt att slå igenom. Det är, man gör ju inte reklam för barnböcker riktigt på samma sätt eftersom man vill inte göra reklam mot barn och sådär. Det tycker jag är vettigt i och för sig. Nej, men det är härligt och det är roligt med barn att det kan komma nya generationer som kan upptäcka dem och sådär och läsa dem på sitt sätt. Och så att det är väldigt kul och det är också lättsamt. Det är skönt i den här mörka verkligheten som vi någonstans är i och som jag också skriver om, så älskar jag att skriva de här barnböckerna. Mycket humor i dem.
Mm. Men om vi då kommer in på det här.
Den mörka verkligheten.
För jag, vi snackar om den del av podden, men att vi upplever oss själva som de som tycker att det är bättre nu. Det var inte bättre förr. Och vi har sett att det finns en massa utmaningar och problem. Vi har bland annat haft den här killen som har Warp News, som är en för detta politiker som skickar ut positiva nyhetsbrev. Okay. Allt, bara visa på allt som är bättre.
Spännande.
Ja, det är
jättespännande. Men nu känns det, inte, men, nu känns det tycker, på många sätt inte så mycket bättre.
Nej, men alltså nu känns det jävligt tungt, alltså, om jag ska uttrycka mig. Och det, när vi spelar in det här, då har det alltså precis detta hänt med fotbollsskjutningarna nere i Bryssel. Och gängkriminaliteten är ju vansinnigt, har ju dragit iväg och sådär. Vad är din reflektion på det här liksom?
Alltså det är en stor fråga och jag har ägnat egentligen hela mitt författarskap i någon mening åt att reflektera. Alla mina böcker berör ju det här ämnet. Vilka är det här? Det finns alltid en eller flera karaktärer i mina böcker som är gängkriminella eller organiserat kriminella och under världen. Så jag har ju tänkt väldigt mycket på de här människorna. Ändå kan jag säga att jag nog inte riktigt hade kunnat föreställa mig, även om jag var tidig med att beskriva det här. Jag gjorde en intervju i förrgår för Yle, finska tv-kanalen, och då visade sig att den reporten hade intervjuat mig 2 gånger förut genom åren, typ 2009 och 2011, och han visade mig gamla klipp. Och jag blev nästan lite så här, oj, redan då alltså. För 13-14 år sedan så pratade jag om att nej, men det finns gäng i Sverige och det finns skjutningar och vi ska inte tro att det är så annorlunda. Jag säger de här grejerna som vi vet nu, men jag säger det då för 14 år sedan. Och så att någon slags klarsyntent hade ju jag där. Ändå blir jag förvånad över den senaste årets eller extrema grovhet i kriminaliteten. Hur man går över såna här gränser som ändå var gränser även för de kriminella. Vi kallar det tjuvheder eller vi kallar liksom den slags tjuvarnas moral. Man ges inte på släktingar och kvinnor på det här sättet. Man använder inte barn på det här sättet. Man spränger inte. Det är liksom, det är per definition något som drabbar oskyldiga. Men det har ju på punkt efter punkt liksom försvunnit.
Mm. Men för jag har då på tal om att man har sett det länge och jag vill inte framstå som någon gammal gubbe. Men 1987, så jag var med i ett metalband när jag var yngre. Och vi var utbjudna till en fritidsgård ute i en av de mest kända förorterna. Och där var man inte helt populär för det var en helt annan typ av musik. Och det var ju så här, självklart, vi kände ju innan, wow, ska vi åka dit? Men det fanns väl några som tyckte att det var bra. Men redan då så kom jag ihåg att jag hajade till på, så här, som de flesta aldrig har varit ens i orten. Liksom. Men man hajade till på, det var liksom galler på ICA-butiken och det var grejer. Och så här, man kände, shit, vilken jädra uppväxt, alltså vilket klimat. Och det slutade med att vi fick ha 3 polisbilar som körde eskort ut. Vi var liksom stenkastade. Och det här var 87 liksom. Så att någonstans har man ju hela tiden sett att vi har ju totalt misslyckats. Liksom. Och det här måste ju politikerna säga. Så att med risk för att låta så här, ungefär som Götblad, Karin, du går ut och säger, ja, jag såg det här för 10 år sedan. Så här, ja, det gjorde vi, men varför har man inte vågat tagit tag i det här problemet då?
Men jag tror att det dels handlar om att vi i Sverige, och det här är väl också ett svar vi har hört nu från många de senaste månaderna, liksom, vi är lite naiva här. Man har liksom, vi har ändå en tilltro, ofta tycker jag man ser i svensk politik och svenska myndigheter, till människors inneboende godhet och att människor ändå vill göra bra. Och att människor kan skärpa sig och bli bättre och förändras. Så jag tror att det finns en sån naivitet, kanske att vi har varit lite snälla. Jag skulle nog säga att svensk strafflagstiftning har ju förändrats väldigt kraftigt de senaste 2-3 åren. Vi har fått mycket förändringar både från förra och nuvarande regering. Men innan de här förändringarna så är det nog inte fel att säga att vi hade den snällaste strafflagstiftningen i hela världen kanske. Så att vi har ju varit lite så snälla, får man säga. En annan grej har ju att göra med integration. Att det här, mycket av de här problemen som vi ser idag bottnar ju i en misslyckad integration med massa människor som befinner sig i utanförskap, fattigdom, som har patriarkala hedersnormer och grejer för sig, som vi kanske har inte riktigt velat prata om då, för att det har varit så tätt sammanknippat med diskussionen om rasism och fördomar och sånt där. Mm. Så att det har ju funnits
en rädsla
och en, liksom. Och från ett visst håll, från politiskt håll tror jag att prata om de här grejerna.
Liksom.
Ja, lite kontaktskräck och säga det som de flesta som jobbar i rättsväsendet eller som var ute med sina metalband redan på 80-talet kanske någonstans antingen såg med egna ögon som poliser och socialarbetare eller i vart fall anat finns där.
Ja, och jag menar ju verkligen att det var inte något fel på människorna utan nej, det sättet att man buntade, att alla någonstans hamnade på samma ställe och därav, alltså, och den upp, som de har fått varit med om, alltså, så det är inget konstigt i det utan nej, det är ju verkligen en integrationsfråga liksom. Men,
och sen ska man komma ihåg, parallellt med då problemen kring integrationen så har vi också fått ett, ska vi kalla det, ja, vi har ju avreglerat samhället ganska mycket i nyliberal riktning, så att vi har ju demonterat en del institutioner, vi har avreglerat skolan. Det blev inte särskilt lyckat, avreglering av skolan, tror jag, i synnerhet inte när du har områden där väldigt många har problem med språket och sådär. Det är liksom inga, det blir inte bra, det förstärker den här uppdelningen av samhället när man har gjort de här grejerna. Så att jag tror att vi har haft flera trender som har tillsammans fått en amplifierad effekt på kriminaliteten.
Men vi är ju, hur man än vrider och vänder på det, så är ju Sverige ett väldigt rikt samhälle. Vi har ju verkligen, vi borde inte känna maktlöshet, för vi har resurser att sätta in. Men det verkar som om det är väldigt valhänthet kring, alltså man behöver inte gå långt till sociala medier för att höra att det borde vara mer personal i skolan, och så himlar man med ögonen med att vi har tydligen råd med poliser, vi har råd med kontroller, vi har råd med det här, men folk i skolan, nej, det har vi inte råd med liksom. Det är någonting som vi liksom driver med våra egna politiker. Jag tycker inte vi ska hålla på att utkräva ansvar, för det är så tråkigt, men var finns öppningen liksom? Var borde vi sätta in resurserna för att inte bara lösa tillfälliga problem?
Jag kommer inte kunna svara något exakt bra på din fråga,
men du kan tycka något.
Men jag kan tycka lite lätt, och då kan jag väl säga så här att det är också ändå en kostnadsfråga. Därför att ge mer pengar till polisen och ändra lagar i striktare riktning, det kostar faktiskt inte så mycket om vi jämför med samhällskostnaden av att helt radikalt göra om skolan, skolsystemet, socialtjänsten, bostadspolitiken, psykisk ohälsa. Här snackar vi kostnader, liksom vård och omsorg. Det är ju de tunga, tunga samhällsfunktionerna som kostar enorma pengar. Men jag tror att vi måste liksom någonstans förstå att det är där vi måste in och göra grejer. Och jag har ju suttit i fyran väldigt många gånger och gått igenom listor på nya lagar. Vi får striktare lagar eller lagförslag. Inte en enda gång har jag fått liksom en hyfsat konkret lista från något politiskt håll på andra åtgärder. På de här liksom mer preventiva, grundläggande åtgärderna. Kom igen, någon måste väl kunna ge en lista på så här, vad vi borde göra med svensk skola. Strunta i kostnaderna än så länge. Säg bara vad vi borde göra. Liksom. Mm. Så där har det ju brustit lite. Det är lite lättare att säga att vi behöver förlänga straffen, vi behöver införa preventiv avlyssning, vi behöver ta bort ungdomsrabatterna. Allt detta har gjorts. Och det behövs säkert. Jag säger inte att det inte behövs, även om jag är lite skeptisk till vissa grejer. Men vi måste börja snacka om de här andra tyngre grejerna också som kommer hindra att folk ens hamnar i kriminalitet.
Ja, för just som skolan, jag är från Nyköping från början och vi flyttade upp när dottern började högstadiet. Och sen så hann vi bo några år då, sen var det dags för gymnasiet. Och vi hade liksom ingen koll, för i Nyköping så fanns det två skolor att välja på. Det var inte mer än så. Så där vår son då hade gått. Sen när hon skulle välja, då insåg vi att vi har 96 skolor att välja på. Alltså gymnasium då. Och vilka jag än pratade med som då var, jag kände någon som var rektor, de kände olika lärare, så var ju svaret att alla var överens om att ju längre in mot stan du kommer, desto bättre lärare.
Mm.
Och det var ju fruktansvärt egentligen, man bara fick höra att så är det. Liksom. Det är bara att titta sig geografiskt, bara, längst in finns de bästa lärarna. Och det är ju precis vad du är inne på. Det är inte klokt att det ska behöva, att det ska vara så.
Nej, men vi har nog sett flera sådana. Ja, nej, vi har skapat liksom en större, vi har förstärkt den här sprickan. Det är klart att det alltid finns sprickor i ett samhälle. Och sprickor är inte nödvändigtvis dåligt. Det kan vara bra att känna att det finns någonstans att sträva mot. Alla ska ju inte ha det exakt likadant. Det är inte så vi säger, va? Men när det blir för djup och bred spricka, då tror jag att det leder till mer kriminalitet helt enkelt och mer så här stök i samhället.
Och då är frågan, löner sig, är det det bästa sättet? Att det är klart att det långa svaret alltid är att det lönar sig inte att vara kriminell, men i de kriminellas värld, är det pengarna som lockar? Eller
det är nog
gängen,
både, jag tror att det är pengarna, men jag tror att pengarna nästan ännu mer blir ett uttryck för status och känna att man är någon. I det finns också att vara fruktad, att få respekt, och i det finns att om någon inte ger dig respekt måste du slå tillbaka med våld. Så allt det här blir en livsfarlig cocktail där pengarna och statusen sitter ihop med våldskapitalet och med synen på manlighet och vad det innebär att vara, ni vet, en man liksom som behåller sin heder på något sätt. Men ja, pengarna är en del av det, och det är klart, kom igen, du kan tjäna 100 000 spänn i månaden skattefritt när du är 17 år.
Mm.
Det kan ju ingen. Det spelar ingen roll om du bor i Djursholm eller på Östermalm. Det kan ingen 17-åring. Mm. Så det är klart att det är enorma pengar och en enorm status som lockar i det. Där kommer vi få lagförslag. Det kommer nog bli att man vänder på bevisbördan när det gäller att beslagta föremål då, som klockor och guldkedjor, bilar och grejer. För att huvudregeln idag är ju att polis eller KFM, Kronofogdemyndigheten, måste kunna visa att det här är införskaffat för svarta eller brottsliga pengar. Men om man vänder på visbördan, då kommer man kunna säga så här: jag tar din klocka.
Tills du bevisar.
Tills du bevisar att den är köpt för lagliga pengar.
Men på tal om det här, någonting som stört mig väldigt mycket, vi har varit pratat om det, och du och jag liksom, också när vi umgås, att man, jag tycker det är också så jävla skitnödigt när väldigt många svenska människor som har det gott ställt liksom gör en god sak innan de åker ner i andra länder, men även i Sverige, när man, för fan, jag köpte, man kan köpa Lacoste-tröjor för nästan ingenting, eller jag hittar, du vet, det är precis som en Chanel-väska eller liksom, det är ju verkligen så här, då, sen kommer man hem och kritiserar liksom det kriminella. Det är ju också liksom det här, och att just det här att man håsar på märkesgrejerna, vad det nu kan vara, allt från klockor, väskor, skor, vad det nu kan vara.
Nej, jag håller med dig i teorin, även om vi vet ju alla i praktiken hur svårt det är att stå emot. Ni om något har ju träffat människor som har svårt att stå emot, men jag tror inte bara i människor, jag tror alla har väldigt svårt att stå emot. Och det rör ju inte bara så här varumärkeshysterin som har funnits i många år, men som har förstärks något enormt de senaste 2 decennierna skulle jag säga. Det handlar ju också om narkotika.
Mm.
Du kan ju träffa massa så här människor som i vanliga fall är supersunda värderingar och verkligen så här, vi ska slåss mot våldet och jag är superbra människa på alla sätt och vis. Men herregud, jag tar lite narkotika när jag festar på den här festivalen.
Mm.
Det är också lite samma hyckleri som du...
Ja, för det är ju verkligen inte bara de i orten som använder de här grejerna. Som
det finns väldigt brett i samhället, även om man nog kan se lite... Jag tror inte det har gjorts någon sån undersökning, men jag är rätt övertygad om att drogkonsumtionen ser lite olika ut i olika samhällsklasser. Högst upp så är det mycket svamp och sånt där, medan i orten och så är det mycket marijuana, och sen har du allt däremellan lite så här. Men jag vet inte om det har gjorts en undersökning, men det är bara min magkänsla som säger att det är på det sättet.
Ja, det pågår i alla fall i alla
samhällsklasser. Men bakom det där finns ju liksom moraltanken. Det är ju fruktansvärt tröttsamt med småfeta medelålders gubbar som har det bra ställt, som säger att jag skulle aldrig kunna tänka mig stjäla eller utföra brott. Nej, nej, för du har aldrig behövt ta till våldskapitalet, för du har aldrig känt dig hotad, eller du har inte gått och lagt dig hungrig, eller inte haft betyg som gör att du ens kommer in på gymnasiet. Men sen, alltså, vi får ju på något sätt kolla på ansvaret för vad vi köper, och liksom, om du inte knarkar, inte köper saker som är tillverkade på liksom av kriminella gäng, och redan där så försvinner ju väldigt mycket pengar ur det systemet. Men sen finns det också någonting av empati för att göra att människor har ett schysst val. Det kanske inte är som att man tänker sig att jag ska gå på gymnasiet eller tjäna 70 000 i månaden. Det kanske är ja, jag har ingenting annat att göra. Vad fan ska jag göra då? Liksom.
Så är det nog. Alltså, valet står ju inte för de killarna som hamnat i det kriminella, så står det ju ofta inte mellan så här ett hyfsat normalt jobb eller tjäna jättemycket pengar på knark. Det står ju mellan kanske inget jobb alls, fortsätta bo kvar jättetrångbott med en farsa som kanske inte är så snäll eller inte ens finns där och så vidare. Så det är klart att det finns många dysfunktionella svåra områden som gör att det här blir svårt. Samtidigt, människor har ett ansvar. Det finns många människor där ute som är superfattiga som inte springer och blir gängkriminella för det. Så att vi måste se det som är så populärt att säga nu för tiden, men som är väldigt sant. Vi måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt här och förstå att det är väldigt komplext helt enkelt.
Men då ska jag säga så här, våran fråga är ju att det är så himla lätt att sitta och prata om vad politikerna skulle gjort för 20 år sedan eller vad den som är gängkriminell borde göra idag. Men vad tycker du att man kan titta sig själv i spegeln, om man är en av våra lyssnare? Vad kan man göra om man vill känna, jag vill inte bara kolla på nyheterna och bli orolig, jag vill på något sätt gå och lägga mig och känna att jag ändå bidragit på någon nivå till att nudga det här samhället i rätt riktning. Liksom, ja, vad är jag, dina uppslag
jag till? Tänker att det finns olika idéer, men jag tänker en idé liksom, som man skulle kunna tänka sig, det är att alla som köper narkotika strejkar i 4 månader. Jag begär inte att ni ska upphöra med detta för evigt, men jag säger bara strejka. Då kommer de här kriminella gängen ändå få problem. De kommer få helt enkelt stopp på de kranarna. Det kommer inte komma några mer pengar där. Inget våld liksom. Det är en grej. En annan grej som jag tror, det är ut på stan. Alltså liksom mammor, pappor, gamla dagisfröknar och lärare. Ut och liksom nattvandra, demonstrera, visa liksom att vi accepterar inte det här våldet. Därför att jag tror ändå att de här killarna, vi behöver en liksom folkrörelse kring det här. Ungefär som att vi har haft en folkrörelse. Jag tror det var Karin Götblad som sa, ungefär som att vi hade nykterhetsrörelsen för många år sedan. Mm. Alkoholismen och spriten var ett enormt problem i Sverige i början av seklet. Och då fick vi liksom nykterhetsrörelsen. Alltså att en allmän uppslutning kring de här värderingarna. Våld är dåligt, ingen våld. Den som håller på med våld ska vi hjälpa, vi ska få bort den från det på något sätt. Så jag tror det krävs en sån att vi krokar arm alla i samhället på någon vänster.
Risken är nu att det blir precis tvärtom, för att man börjar bli rädd. Alltså, man är rädd för att gå ut, man vill inte, och framförallt när det blir mörkt och allt det där. Att man,
ja. Absolut. Jag tror ändå att man ska hålla huvudet lite kallt också. Det är klart att det är otroligt obehagligt det som händer. Men det är ingenting jämfört med vad många amerikanska städer har upplevt. Det är ingenting jämfört med vad Italien har haft i perioder. Och det är framförallt ingenting i jämförelse med Latinamerika och sådana länder, eller delar av världen. Så att vi har problem, och vi har stora problem, men det är fortfarande från väldigt låga nivåer. Mm. Och därför så tycker inte vi ska bli rädda för att gå ut till exempel.
Nej, det tror jag är jättebra. Jag bodde ju i Malmö när det sattes igång mer med sprängningar och sådana saker. Och då var det ju väldigt många av mina, eller bodde till och med utanför, det spelar ingen roll. Alla stockholmare tror att man bor i Malmö och man bor i Skåne. Men då var det hela tiden frågan så här, hur tar jag mig mellan saker? Så här, men jag gick dit, men hur kan du gå klockan 22 på kväll? Alltså jag har aldrig känt mig otrygg. Det är klart att det finns någon promille som det händer någonting för. Men precis som när det är bombhot och liksom folk vågar inte gå i gallerian, då går jag i gallerian. För liksom, vi måste ju ändå stå upp för det sunda förnuftet här, att inte bli rädda. Mm. För de blir rädda och då försvinner samtalet och så börjar vi skrika på att nu måste någon göra någonting, för nu orkar inte jag stanna hemma längre. Nej, men det var ingen som bad dig stanna hemma från början. Liksom.
Nej, men det tror jag
måste ha lite perspektiv på hur liten
chansen är.
Det är väldigt
intressant att du säger. Det har man ju sett genom åren att det ändå påverkar när folk sluter samman och gör någonting. Alltså allt från spola kröken-grejen till någon smoking generation, vad det nu kan vara. Så bara om alla backar upp för det.
Och visst, de mest härdade kommer man inte komma åt. De kommer man aldrig åt. De mest härdade kommer sluta i en kista eller på fängelse, eller så får de fly utomlands eller någonting. Så är den bittra sanningen för dem. Men det finns många där under som inte har blivit så förhärdade än, och som ändå det finns liksom en förhoppning om att kunna få bort. Vi måste stötta mammor och pappor som såklart är förtvivlade, som ibland är en del av problemet också, men då måste vi stötta dem på ett annat sätt så att de förstår att de är en del av problemet. Jag har inte de klara recepten hur man stöttar en mamma som vägrar låta barnet till exempel få hjälp av sociala myndigheter för att man är livrädd för sociala myndigheter, men det måste på något sätt gå.
Slutligen då, vad blir nästa bok?
Min nästa bok heter Dead Man Walking och kommer ut sista oktober, så det är ganska snart från det att vi spelar in det här.
Ja, precis.
Det är snart.
Det kommer nog finnas ute när man hör detta.
Ja, är det på gränsen, men det är därför det vi vill att du ska berätta. Mm.
Ja, och den är en fortsättning på min förra bok som heter Mr. 1, som i sin tur är en del i Top Dog-serien då. Så att den kretsar delvis kring de här frågorna. Det handlar om Teddy och Emily som är huvudkaraktär, men det handlar också om folk i överklassen som hittar på hyss där, och det handlar också om en ung kille som sitter på ett sånt här cis-hem. Han är dömd till sluten ungdomsvård och hur det kan funka på de här institutionerna och varför det inte kanske funkar.
Mm. Det är ju superintressant. Top Dog är också en serie som jag naturligtvis har sett. Men det innebär att det blir fler Top Dog-avsnitt också.
Ja, huruvida den här boken, Top Dog-serien är ju väldigt fristående. Den har i synnerhet andra säsongen väldigt lite att göra med böckerna. Så om det här kommer bli tv eller inte kan jag inte svara på.
Men kan du påverka om det blir fler Top Dog-serier? Så att säga?
Jag kan göra mitt bästa och komma på bra idéer. Liksom och sådär.
Du hamnade i George R. Martin-träsket där tv-serien och böckerna inte hinner hålla tempo.
Nej, men ja, och framförallt att böckerna och tv-serierna, säsongerna är väldigt olika från varandra. Om man tittar på Snabba Cash på Netflix så var ju den har ingenting med böckerna att göra, men den delar ju tematik och DNA och liksom känsla med böckerna och filmerna, men det är ju helt nya karaktärer. Så att det där är lite, och det är lite poppis nu att göra sådana reboots och spin-offs och såna här grejer. Men nej, men jag ser jättemycket fram emot den här boken. Den har gått väldigt snabbt för mig att skriva, för att jag har haft en, jag vet inte om det är en inre, någon extra drivkraft för den här boken.
Blir du inspirerad av när du tittar på serien? Alltså också.
Det kan jag bli. Mm. Ibland kan det vara grejer som jag ser i manus som jag bara säger, men det där har jag inte ens tänkt på. Så att det kan vara lite så här korsbefruktning åt båda håll.
Det är ju intressanta karaktärer, både Teddy och vad heter hon?
Emily.
Emily-rollen där. Det är ju otroligt vilket samspel och vad det händer grejer. Så för er som inte har sett Top Dog så ska ni titta på den. Och för er som vill ha mer smarrig kriminalhistoria då, så en gång till, vad heter boken?
Boken heter Dead Man Walking.
Och varför heter den så?
Jag brukar ju blanda svenska och engelska i mina titlar med Snabba Cash och Stockholm Delete och Top Dog och sådär. Och det är ett sätt för mig att signalera, det kanske är lite gubbigt, men det är modernt va?
Ja.
Men då är det så här att den heter Dead Man Walking därför att flera av karaktärerna hamnar i våldsspiralen och får ett pris på sitt huvud. Så de går runt där på gatorna, men på något sätt är de redan döda.
Mm. Vad säger en kriminella om dina historier? Är du skrämmande brett på det, antar jag då? Du har en erfarenhet eller vad?
Ja, kommer de fram och pratar med dig?
Ja, det kan hända, men nu på sistone är det mest med koppling till tv-serien Snabba Cash. Mm. För den har blivit väldigt poppis bland yngre personer. Men förr i världen kunde det vara också väldigt mycket kopplat till böckerna.
Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Vilken fantastisk resa du har gjort och fantastiskt roligt att du
kom. Keep up the good work.
Tack så mycket. Och gäst oss. Mm. Tack så jättemycket för att du kom.
Tack.
Podplay.